Good evening to you.
God kväll allesammans.
It's a blessing to be here.
Det är en välsignelse att få vara här.
It's a greater blessing that I can also already recognize some faces, so it really feels like being again with the family.
Speciellt gott känns det att känna igen en del ansikten, så det känns att vara hemma hos familjen.
I will start with few words about myself, my background.
Först några ord om mig själv och min bakgrund.
So I was born in Israel to Jewish parents.
Jag föddes av judiska föräldrar i Israel.
And actually my father is a Holocaust survivor from Poland.
Och min far som är från Polen överlevde förintelsen.
And the Lord saved him in a miraculous way. There is no other word for that.
Och jag kan inte uttrycka det på annat sätt än att Herren frälste honom på ett mirakulöst sätt.
And after the war he lost all his family and he came by himself to Israel in late 1947.
I slutet av 1947 efter kriget så kom han till Israel och då hade han förlorat sin familj.
And like many other in his age joined the army independence war.
Och precis som alla så många andra i hans ålder så gick han med i befrielsekriget.
But during the independence war he had an after the war he had an after duty.
Och efter kriget så hade han en tjänstgöring ytterligare.
So he thought to himself, I'll go to Tel Aviv to Dizengoff Street where all the action is, all the coffee houses.
Så att han skulle åka till Tel Aviv då, till den här gatan där det är kaféer och så.
So he went there and everything was empty and no people in the streets.
Och han åkte dit men det var helt tomt, det fanns inga människor på gatan.
He was very disappointed, frustrated.
Han var väldigt besviken, frustrerad.
And he found a park, a bench in a park and he sat there.
Han hittade en bänk i parken och slog sig ner där.
And he thought to himself, now that I have few hours, there's nothing to do.
Och tänkte för sig själv att nu är det några timmar här framför mig och jag har ingenting att göra.
And then a lady came and gave him a big book.
Och så kommer en dam fram till honom och ger honom en stor bok.
He remembered that he told her, don't you have something smaller for me? My Hebrew is not that good yet.
Och han tänkte då att har du ingenting mindre till mig? Ja, min hebreiska är inte så god än.
And he told her, you don't have, you can read it slowly, slowly.
Men hon sa till honom, du kan läsa det här sakta, sakta. Det går
But
utmärkt.
Then he opened the Bible.
Och så öppnade han och det var Bibeln.
And it opened at Psalm 27.
Slog upp Psalm 27.
And verse 10 says, when thy father and mother forsake you, I will gather you.
Och som det står i vers 10, att om en din far och mor överger dig så ska jag inte göra det.
Now this verse really penetrated his heart.
Den versen gick rakt igenom hans hjärta.
Because at the beginning of the war his mother put him in an orphanage house.
Därför att i början av kriget så hade hans mor placerat honom på barnhem.
And she told him, I will come and visit you every Shabbat.
Och hon hade sagt då att varje sabbat ska jag komma och besöka
Don't
dig.
Don't ever say that you're a Jew.
Men tala aldrig om att du är
and
en jude.
And be strong.
Sorry.
And be strong.
Och var stark.
And this was the last time that he saw his mother or any of the family.
Och detta var då när hon sa det var sista gången han såg sin mamma eller någon i sin familj.
But then reading this book gave him peace.
Men när han läste den här boken så kände han frid.
And he was drawn to read more and more.
Och han drogs till att läsa mer och mer.
And it really changed his life.
Och det förändrade hans liv.
And that's how he found Christ.
Och så fann han Kristus.
My mother is an Iranian Jew.
Min mamma är iransk judinna.
And she remembers that as a small child her grandfather.
Och hon minns hur hon som en liten flicka så hennes morfar eller farfar.
Her grandfather would tell her, don't forget that Jesus is the Messiah of the Jews.
Han sa till henne, glöm aldrig att Jesus är judarnas messias.
And he would tell it to her secretly.
Och det berättade han för henne hemligt.
Without her father knowing.
Utan att hennes pappa visste om det.
Because her father was a known figure in the Jewish community there.
Därför att hennes pappa var en framstående person i det judiska samhället.
And when she was 14 years old.
Och när hon var 14.
At 1949 she came by herself to Israel.
1949 var det, då kom hon ensam till Israel.
And God did another miracle.
Och då var det dags för Gud att göra ytterligare ett mirakel.
That she and my father lived in the same compound.
Och då var det så att hon och min pappa bodde i samma läger.
At that time there were, I don't know how many believers, Jewish believers in the land, maybe you could count them on one hand.
Antalet judar som trodde på Jesus då var kanske en handfull.
But they got married.
Men de gifte sig.
And I had the privilege to grow up in a believing family.
Och jag hade förmånen att få växa upp i en troende familj.
Back then it was one of very few families in the land, really just few.
Och det var som sagt var bara några få familjer troende i landet.
And at a certain age in my life I wanted to give God the best of my life.
Och vid en speciell tidpunkt i mitt liv så ville jag ge Gud det bästa av mitt liv.
I wanted to thank him for what he did to me.
Jag ville tacka honom för vad han har gjort för mig.
And this is how I came to the Bible Society.
Och så kom jag till Bibelsällskapet.
It's another story, a big one, but really God led me there in a miraculous way.
Det är också en annan historia, en ytterligare en mirakulös berättelse om hur Gud ledde mig.
So that's a little bit about myself.
Det är lite grann om mig själv.
And I have a lovely wife, her name is Esther.
Och så har jag en underbar fru som heter Esther.
And we have four girls.
Och vi har fyra flickor.
Two of them are twins, they are 16 years old.
Två är tvillingar, de är 16 år gamla.
One is 14, some of you have seen her last year at the conference.
En dotter är 14 och en del av henne såg henne för ett par år sedan.
And I have also a 4-year-old.
Och dessutom har jag en 4-årig dotter.
But it's the last one.
Men det är den sista.
Thank God for each one of them.
Tack Gud för var och en.
Okay, the topic of Israel and the church is a very big one.
Ämnet Israel och kyrkan är ett väldigt stort ämne.
It's a very intense and problematic one also.
Det är mycket intensitet i det här ämnet och det har också sina problem.
But I think that the relationship between Israel and the church is very, very important.
Men jag menar att relationen mellan Israel och församlingen är väldigt viktigt.
It is a key in God's plan of salvation.
Det är en nyckel i Guds frälsningsplan.
And I hope that you'll be patient with me as I try to share with you some of my knowledge about it.
Och jag hoppas att ni kommer att ha tålamod när jag nu delar en del av min insikt om det här.
I will start, the message will be that I will start with reading some scriptures. So at the beginning of this message we will read some scriptures.
Så i början av det här undervisningen så kommer vi att läsa mycket från Bibeln.
So bear with me when we read these scriptures. It's important for the overall understanding.
Så var med nu, håll ut, för det här är viktigt för hela förståelsen.
So you know that Romans 9 to 11, these three chapters, are dealing with the relationship between Israel and the church in God's plan of salvation.
Tre kapitel som behandlar ämnet om Guds frälsningsplan och Israels del i det hela, det är ju Romarbrevet 9, 10, 11.
They are considered to be very theological.
De är tungt teologiska, de kapitlen.
I would like to start with just the first 5 verses of chapter 9.
Och då vill jag börja med de 5 första verserna i kapitel 9.
And then we will read just the last few verses of chapter 11.
Och sen de sista verserna i kapitel 11.
And now I remember that I forgot my glasses.
Jag glömde mina glasögon, men de är här.
Chapter 9 verses 1-5.
Alltså Romarbrevet 9 kapitel 1-5.
I tell the truth in Christ, I am not lying, my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit.
You read all.
Okay. That I have great sorrow and continual grief in my heart, for I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are Israelites, to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen.
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen.
The point that I want to emphasize here is not the benefits of the Israelites or the Jewish people.
Den punkt som jag vill betona här är inte så att säga den fördel som det judiska folket har.
But the fact that what Paul says, he says, I speak the truth in Christ.
Men det faktum att Paulus han säger, jag talar sanning i Kristus.
And he says that the Holy Spirit speaks bearing him witness.
Och den helige ande vittnar med hans samvete.
So he speaks the truth in Christ and he speaks in the Holy Spirit.
Så han talar sanning i Kristus och han talar i den helige ande.
What he is going to say is a revelation from God.
Och det innebär att det han säger är en uppenbarelse från Gud.
He is not giving compliments to his brethren in the flesh because he is a Middle Eastern person.
Det är inte så att han på grund av sin härstamning ger komplimanger till sina landsmän.
He does not speak here gives just compliments. He speaks the truth in Christ and he speaks in the Holy Spirit. It's important to understand.
Nej, utan det är så att han talar i den helige ande, han talar sanning i Kristus.
And with this spirit he says, I wish I would be cursed, a curse from Christ. For their sake.
Och i den helige ande så kan han säga att jag önskar att jag själv vore fördömd för mina bröders skull.
This is the spirit of God.
Det här är Guds ande.
He gave himself on the cross.
Han som gav sig själv på korset.
He went to meet Satan and overcome death.
Han som kom för att konfrontera Satan och övervinna döden.
For his brothers.
För sina bröder.
And that's the same spirit that Paul speaks with. We need to understand it.
Det är den anden som driver Paulus i det han säger.
It is not just a Middle Eastern exaggeration kind of talk.
Det är inte bara någon slags Mellanöstern överdrift.
And now I want to go to the way these three chapter ends.
Och nu ska vi se på det här kapitlet.
Verses 33-36.
33-36, vers 33-36.
Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. For who has known the mind of the Lord? Or who has become his counselor? Or who has first given him and is shall be repaid to him? For of him and through him and to him are all things. To whom be glory forever.
Amen. Which verses?
33-36 of chapter 11.
Yes. Kapitel 11 från vers 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne och vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen.
He speaks on the depth and the richness of the knowledge of God.
Han talar om djupet och rikedomen i Kristi kunskap.
After these chapters that speaks about God's plan of salvation.
Det handlar om Guds frälsningsplan.
Paul is inspired to speak about the deep and the richness of the knowledge of God.
Paulus är inspirerad till att tala om rikedomen och djupet i kunskapen om Gud.
If I was to edit the scriptures,
om jag skulle så att säga ge ut skriften,
I would put this part after the story of creation.
Så hade jag satt det här stycket direkt efter skapelseberättelsen.
After a visit in Sweden in the spring,
efter att jag hade besökt Sverige under vårtiden,
I would say, oh, how deep is the knowledge of God. Look what he did.
Då hade jag sagt, åh vilket djup av rikedom i Guds hos Gud. Titta vad han har gjort.
But the creation was easy for God.
Men skapelsen var i förhållande något enkelt för Gud.
Let there be.
Han sa bara,
let there
så
be.
Ske, må så ske,
and
låt
let there
bli.
Be. And it was good in his eyes.
Och när Gud sa sitt ord så blev det, och det var gott i Guds ögon.
But for our salvation he did more than that.
Men när det gällde vår frälsning så kostade it mer
is, för Gud. It is for our salvation that he gave himself.
För att för vår frälsnings skull så var han tvungen att ge sitt eget liv.
It is for our salvation that he used the richness and the depth of his wisdom more than in the story of creation.
Det är då som han mer än i själva skapelsen får använda djupet och rikedomen.
Therefore the relationship between Israel and the church is so important.
Därför är förhållandet mellan Israel och kyrkan så betydelsefullt.
Because it touches on the calling that God has for Israel and the calling that God has for the church. For both of them he has calling in his plan of salvation.
Det berör den kallelse som Gud har för Israel och den kallelse som Gud har för församlingen.
It touches on few questions that I hope that today I will touch on.
Det berör en del ämnen som jag hoppas kunna gå in på idag.
One of them is, does Israel still have today and in the future a role in God's plan of salvation?
En av de frågorna är, har Israel fortfarande idag en roll att spela i Guds plan och i Guds frälsningsplan?
And if so, what is this role?
Och i så fall, vilken är den rollen?
And then does the church have a role that relates to Israel in God's plan of salvation?
Och nummer två, har församlingen en roll som relaterar till Israels roll?
And what is this role?
Och i så fall, vad är den rollen för församlingen?
And the last one, is there any relationship between these two roles?
Och det tredje, finns det någon relation då mellan församlingens och kyrkans roller?
Because these questions has political and spiritual aspect.
De här, det finns politiska och andliga aspekter i det här.
They affect Israel and the church today and the world.
Det berör Israel idag, församlingen idag och världen.
They affect the relationship and the dialogue between Israel and the church.
Det berör dialogen, relationen mellan Israel och församlingen.
And if they affect God's plan of salvation, they have impact towards all the world.
Och om det påverkar Guds frälsningsplan, då har det ju betydelse för hela världen.
One thing is for sure.
En sak är säker.
If God has a role for Israel and for the church in his plan of salvation,
om Gud har en tanke för Israel och för församlingen i sin frälsningsplan,
it will be in the center of a spiritual war.
Då är det då handlar det om ett andligt krig.
In order to block and stop the salvation to all the nations.
Det finns ett andligt krig som handlar om att någon vill blockera och förstöra Guds frälsningsplan.
This is the goal of Satan.
Och det vet vi, det är Satans roll.
To stop salvation to all nations.
Att försöka stoppa att frälsningen når ut till alla folk.
It is important that you read in Isaiah 14.
I Jesaja 14.
We don't read it now, but it speaks about who Satan is.
Där, vi ska inte läsa det nu, men där så kan vi se några ord om där vi ser vem Satan
and
är.
You know that it says that he is a fallen angel.
Det handlar om att han är en fallen ängel.
But in the same verse you will find that he was an angel that was ruling over the nations.
Och på samma ställe så ser man att han var en ängel som regerade över nationerna.
An angel that has control over the nations.
Som hade kontroll över länderna.
His control was in order to destroy the nations.
Men hans kontroll handlade om att försöka förstöra.
And this is still his desire today, to destroy the nations.
Och det är hans önskan än idag, att förstöra för alla länder.
And this is why God's calling to Abraham is to be a blessing to all nations.
Och därför som Gud ger kallelsen till Abraham att han ska bli en välsignelse för alla folk.
It's to save us from the enemy, from what Satan wants for the nation.
Det är för att frälsa, rädda oss från fienden, från Satan och för vad han vill göra.
And we see that if we look at the past history between the church and Israel, we can see that it is in the center of a spiritual war.
Och om vi tittar bakåt på vad som har hänt mellan Israel och församlingen så ser vi att det verkligen har varit ett andligt krig.
And not only that it is affecting Israel but it is affecting also the whole world.
Och att det påverkar inte bara Israel men också hela världen.
Otherwise the persecution of the Jews in the last 2000 years is only a coincidence.
Annars hade det bara varit en tillfällighet, det här med förföljelsen av judarna som har pågått under så lång tid.
Otherwise also the fact that the people of Israel are back in the land of Israel after 2000 years, it's a coincidence.
Det hade också då varit en tillfällighet att judarna är tillbaka efter alla år i sitt land.
And not only a coincidence, maybe it's even meaningless.
Och kanske inte ens bara en tillfällighet, utan kanske helt meningslöst också.
And otherwise even the attitude of many nations today and even the church to Israel, attitude of isolation.
Och den attityd som finns gentemot Israel bland folken och även många gånger i församlingen.
Of rejection, condemnation.
Utav likgiltighet eller förkastelse och fördömelse.
Threat of atomic destruction.
Och att förstörelse, atomförstörelse.
Did I exaggerate?
Har jag överdrivit?
I did not.
Nej.
Then also this is a coincidence.
Ja, då hade också allt detta varit bara en tillfällighet.
But we all know that it is not a coincidence.
Men vi vet att det är inte en tillfällighet.
And therefore Israel is a challenge of faith for the church.
Därför är Israel en trons utmaning för församlingen.
I will even say that the evidence and the testimony.
Jag skulle till och med vilja säga att bevisen och vittnesbörden
of the existence of Israel to the reliability and the truth of the word of God
är ett, alltså att Israel existerar är ett vittnesbörd som pekar på Guds ords trovärdighet.
Is as strong as the evidence and the testimony of the creation to the existence of God.
Det är ett bevis också och vittnesbörd på Guds skapelse.
Israel is a testimony to the truth of the word of God.
Israel är ett vittnesbörd om Guds ords sanning.
Israel is a testimony to the existence of God, to the God of Israel. That's how he calls him, that's his name.
Det är ett vittnesbörd om Guds existens.
In the same way that the creation points to God.
På samma sätt som Israel pekar på samma sätt som skapelsen på Gud, på hans existens.
It is all over the scriptures.
Det finns i hela Bibeln.
But like the story of creation.
Men i skapelseberättelsen.
That some will say that it is so clear.
Så är det så uppenbart.
Some will say that it is not at all.
Och säger en del och en del säger att det inte alls är uppenbart.
It requires faith and it requires submission to the sovereignty of God.
Det är nämligen så att det kräver en viss ödmjukhet och överlåtelse till Guds suveränitet att
otherwise,
se detta.
You are blind to it.
Annars är man blind.
Because Israel and the word of God are interconnected.
Därför att Israel och Guds ord är sammanbundet.
They cannot be separated.
Man kan inte separera dem, skilja dem åt.
How many times do you think the word Israel appears in the word of God?
Hur många gånger tror ni att ordet Israel, namnet Israel, finns i Bibeln?
Come on, give me guesses.
Gissningar.
Any guesses? Again?
Thousand.
Thousand. More.
1500.
2,515 times in the Old Testament only.
What did you say?
2,515
times. 2,515 i Gamla Testamentet.
The word Israel in more in 2,238 verses.
I ett antal verser.
In 2,238 verses. 2,238
verser.
In the Old Testament only.
Enbart Gamla Testamentet.
It is interconnected.
Det är sammanvävt.
And the word Jerusalem appears 669 times in the Old Testament.
Jerusalem 669 gånger.
And the combination God of Israel is 198 times in the Old Testament.
Kombinationen Israels Gud finns 198 gånger i Gamla Testamentet.
So let's look at just very very few verses.
Så nu kan vi titta på bara några få av dessa verser.
Some I will just mention and some I will read.
En del ska jag nämna, en del ska jag läsa.
In Deuteronomy 32 verse 10.
Femte Mosebok 32:10.
God refers to Israel as the apple of his eye.
Där talar Gud om Israel som sin ögonsten.
Now you may think, well, it is just kind of a way to illustrate that it's very important.
Man kanske tänker att det är bara ett sätt att liksom illustrera att det är någonting väldigt viktigt.
It's more than that.
Men jag skulle säga att det är mer än så.
The eye of course is very sensitive.
Ögat är något väldigt känsligt.
But the eye is also the source of light to the body.
Men ögat är ju också kroppens ljuskälla.
Because through them is the word of God.
Genom dem kommer Guds ord.
That's what Paul said, we read it.
Alltså genom Israel and kommer Guds ord.
The word of God is light unto our path.
Och Guds ord är ju ett ljus för vår stig.
Can we walk without the word of God anywhere? We are blind.
Går det att gå någonstans utan Guds ord? Vi är blinda då.
That's why they are apple of his eye.
Därför är Israel Guds ögonsten, därför att de är kroppens ljus.
It also agrees with God's calling for them to be light to the nations.
Det stämmer ju också med Guds kallelse till Israel, som är att vara ett ljus för folken.
In Isaiah 60 verse 3 it says.
Jesaja 60 vers 3.
And the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising.
Jag ska läsa det innan till här. Jesaja 60 vers 3.
And the Gentiles shall come to thy light and kings to the brightness of thy rising.
Ja, hedna folken ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.
That's a role that God gave them. It's not kind of compliments.
Det är inte komplimanger, utan det är en roll som Gud har gett Israel.
In Jeremiah 31:7.
Jeremia 31 vers 7.
For thus saith the Lord, sing with gladness for Jacob and shout among the chief of the nations. Jacob and the nations, publish ye, praise then, say, O Lord, save thy people, the remnant of Israel.
Till så säger Herren, jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg, fräls Herre ditt folk, de som finns kvar av Israel.
God calls the nations to shout.
Gud kallar nationerna att jubla, ropa.
To shout to God and tell him, God save the remnant of Israel.
Att ropa till Gud, Gud fräls, rädda, kvarlevan, resten av ditt folk.
Not because you don't have anything other to do.
Inte för att du inte har något annat att göra.
Not because it's just nice.
Inte för att det bara är trevligt.
We will see it later.
Vi ska se senare.
Because when they will come back to God, this will be the establishment of the kingdom of God.
Att det är så att när Israel kommer tillbaka till Gud, så kommer det att vara liksom grunden för att Guds rike upprättas.
What is the next great thing in God's plan of salvation?
Vad är nästa stora händelse i Guds frälsningsplan?
We all wait for the establishment of his kingdom.
Vi väntar alla på att Gud ska grunda sitt rike.
And it has to do with this remnant of Israel that will come back to God.
Och det har att göra med att den här resten, kvarlevan av Israels folk, kommer tillbaka till Gud.
So if you want that, shout to the Lord.
Så om ni vill att det ska se, så ropa till
Pray
Herren.
Pray to him, save this remnant, come on, get them there.
Be till Gud, Gud, kom, rädda din rest av ditt folk.
So that we shall enjoy the kingdom of God.
Så att vi alla får glädjas över Guds rike.
And few more verses, Jeremiah 31, verses 34 to 36. We'll read them one by one or two by two.
Jeremia 31, kapitel 31 och från vers 34.
And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me. God will do that. From the least of them unto the greatest of them, said the Lord, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
Då ska de inte mer behöva undervisa varann, ingen sin bror, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar, och deras synder ska jag inte mer komma ihåg.
How much we need to be careful not to remember the sins of others.
Vad viktigt är att inte komma ihåg andras synd.
God may have forgiven, but we continue to remember the sins.
Om vi fortsätter att komma ihåg det som Gud har förlåtit.
And that's what God says here about Israel.
Och det säger Gud här om Israel.
I will forgive them.
Jag ska förlåta dem.
I will even not remember their sin anymore.
Jag kommer inte ens att komma ihåg deras synd.
So don't you start counting their sins.
Så då ska inte vi räkna deras synd.
Don't you start blaming them for this, for that, for this, for that.
Då inte hålla på och så att säga beskylla dem för det och det och det.
Thus says the Lord, verse 35, which giveth the sun for a light. Now this is very interesting verse. which giveth the sun for a light by day, and the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, which divideth the sea when the waves thereof roar, the Lord of hosts is his name.
En intressant vers 35. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar. Herren Sebaot är hans namn.
Why does God needs to give himself so many compliments before he gets to the point?
Varför måste Gud säga så mycket innan han kommer till själva kärnan?
The God that made the sun and the moon and the ordinances and the seas and this, why does he say so?
Varför säger han allt det här om Gud, att han har gjort solen, han har gjort månen, han har gjort stjärnorna och allt?
Because
detta.
He speaks to all the nations.
Det är för att han talar till alla nationerna.
And you know what the nations believed in before salvation came to the nations?
Och kommer ni ihåg vad nationerna trodde på innan frälsningen uppenbarades för
they
dem?
They believed in the moon.
De trodde på månen.
In the sun.
De tillbad solen.
In the sea.
Och havet.
In the stars.
Stjärnorna.
So God speaks here all to all the nations.
Så här talar Gud till alla nationerna.
And he tells them, I, the real God that created all these things that you may believe in.
Och han presenterar sig, det är ju jag som har skapat allt det här som
the
ni
creator,
tror på.
I'm telling you that.
Jag är ju skaparen, det är jag som talar nu.
That if, in verse 36, if those ordinances depart from before me, said the Lord, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever.
Och vers 36, om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då ska Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.
So I know that in Sweden it's a bit hard.
Jag vet att det kan vara lite svårt i Sverige.
Because it's hard to see the moon and the stars and the sun right now.
Ja, just nu är det lite svårt att se solen och kanske månen också.
But in the summer it's bright all day here, right?
Men på sommaren är det
so
inte.
So as long as there is sun and moon and stars.
Men så länge det finns sol, måne, stjärnor.
He says I will not cease Israel from being a nation before me.
Så kommer Israels släkte inte att upphöra att vara ett folk inför mig.
And verse 37.
Och vers 36.
Thus said the Lord, if heaven above can 37. Be measured and the foundations of the earth search out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done. Said the Lord.
Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger Herren.
God says here, nothing that you can tell me about Israel, nothing.
Det finns ingenting, säger Herren, som ni kan berätta för mig om Israel.
The worst thing that you can tell me about Israel.
Det värsta ni kan berätta om Israel.
They are occupiers.
De är ockupanter.
There was a Swedish journalist that said that Israeli soldiers are killing Palestinians in order to make organs and sell them, right? Something like that.
Det var någon som berättade i Sverige att i palestinska soldater.
Even if this was true.
Och så vidare.
Even if this was true.
Även om de här hemska sakerna som de beskylls för skulle vara sant.
God says nothing will cause me to cast away these people.
Så säger Gud att ingenting kommer att förorsaka att jag kastar bort mitt folk.
You know why?
Vet ni varför?
Because of you.
På grund av er.
Because of you.
På grund av er.
Because God wants to save the nations.
Därför att Gud vill frälsa andra folk.
The Swedish and the Norwegians and the
Danes. Norrmän,
and all of these nations. He wants to save them.
Alla vill Gud.
And he decided that he will use Israel.
Och han har bestämt att han vill använda Israel.
And he wants them to be a testimony.
Och han vill att de ska vara ett vittnesbörd.
To tell you, if I don't leave these ones that been so bad.
Att han genom att tala om att de här som har varit betett sig så illa många gånger, jag lämnar inte dem. Då
you,
blir det ett vittnesbörd.
You can be sure that I will not leave you either.
Då kan ni också vara säkra på att Gud inte kommer att lämna er.
And there will be some that will say that dealing with this subject reflect some kind of spiritual or even physical arrogance.
Och en del kommer att säga att det här sättet att tala är någon slags andlig arrogans.
Maybe self-centeredness.
Kanske självupptagenhet.
A desire to have maybe some kind of preference above the other nations.
Eller att vi judar då skulle vilja ha någon slags fördelar framför andra folk.
I will quote Paul.
Jag ska citera Paulus.
God forbid.
Gud förbjud.
God forbid.
Gud må förbjuda.
Who am I to stand here before you and teach you to give me any kind of position?
Vem är jag som skulle stå här framför er och ta mig någon slags position?
God's calling is to serve.
Guds kallelse handlar om att tjäna.
When God is calling us is to serve.
Vad Gud kallar oss till är att tjäna.
Is to be the least.
Att vara den minste.
Is to do his will.
Att göra hans vilja.
That's what Jesus is teaching us.
Det är det Jesus lär oss.
And when he has a calling for us, whether it is for Jews or Gentiles, it's to serve him.
Och den kallelse Gud har både för judar och för hedningar, så handlar det hela tiden om att tjäna.
And God does not say all these things about Israel because he doesn't know who they are.
Och han säger inte det här om Israel för att han inte vet vilka de är.
So many times, and you know better than me, God speaks very harsh words about Israel.
Ni vet lika väl som jag att Gud många gånger talar väldigt strängt till Israel.
In Isaiah chapter 1 verses 2 and 3.
Jesaja kapitel 1 vers 2 och 3.
He says, "Hear, O heavens, listen, O earth, for the Lord has spoken. I reared children and bore them up, but they have rebelled against me. The ox knows his master, the donkey his owner's manger, but Israel does not know. My people do not understand."
Hör ni himla, lyssna du jord, till Herren talar. Barn har jag fått upp och fostrat, men de har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting.
What a harsh words.
Det var ett strängt ord.
God calls us donkeys.
Gud kallar oss för åsnor.
The Bible is not politically correct.
Bibeln är inte så politiskt korrekt alla gånger.
It is truly correct.
Utan det är korrekt i sanning.
We are donkeys.
Vi är som
we behave like donkeys.
Vi beter oss ofta så.
And then he also says in verse 4 of the same chapter.
Och samma kapitel vers 4.
Oh sinful nation, people loaded with guilt, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord, they have spurned the Holy One of Israel and turned their backs.
Herren säger, ve dig du syndiga släkter, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergett Herren, föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom.
But this is exactly the point.
Men det här är, nu är vi vid själva punkten, poängen.
Because God is going to do the work.
Därför att det är Gud som ska göra verket.
It is not about our failures or about our sinful nature.
Det handlar inte om våra misstag eller vår syndiga natur.
It's about God's everlasting and unconditional grace and faithfulness to us.
Utan om Guds eviga och ovillkorliga nåd emot oss.
So that he will receive all the glory.
Så att han ska få all ära.
We don't surprise God.
Vi kan inte överraska
that,
Gud.
That he needs to change his plan according to our behavior.
Att ändra sin plan beroende på vårt uppförande.
In Micah 7 verse 19.
I Mika 7 och 9.
It says, "You will again have compassion on us. You will tread our sins underfoot and hurl all our iniquities into the depths of the sea."
Han ska återförbarma sig över oss och trampa våra missgärningar. Du ska kasta alla deras synder i havets djup.
That's God. That's what he does with our sins.
Det är så Gud handskas med våra synder.
And Paul the epistle understand it very good when he wrote in Romans 3 verse 3.
Och i Romarbrevet 3 är det väldigt väl uttryckt.
It says, "And what if some did not have faith? Will their lack of faith nullify God's faithfulness?"
Så säger Paulus, vad betyder det om somliga inte trodde? Kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Romarbrevet 3:3.
Can we by our behavior change the characteristics of God?
Kan vi, skulle vi med vår karaktär kunna ändra på Guds karaktär?
Doesn't this already answer everything about Israel?
Har vi inte här alla svaren om Israel?
And Paul says his answer to that is very decisive.
Det är ett väldigt bestämt svar som Gud ger.
He says, God forbid.
Gud förbjuder, säger han.
Not
Paulus.
At all.
Nej, så är det inte, säger han.
And I look forward to the blessed day. When God will graft them back again.
Och jag ser fram emot en välsignade dag när Gud för dem tillbaka igen.
Because in Romans 11 verse 23 we also read.
Romarbrevet 11:23.
And if they do not persist in unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again.
Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem, alltså Israel, igen.
Now Paul says God is able to graft them in again.
Alltså Paulus säger att Gud har makt att inympa dem igen i trädet.
And God will not give such a revelation if he is not going to do that.
Och Gud skulle aldrig ge en sån uppenbarelse om han inte tänker fullfölja det.
And we see a confirmation for that in verses 25 to 29 of Romans 11.
I vers 25 till 29 i Romarbrevet 11 så har vi en bekräftelse.
And this is very important.
Och det här är väldigt viktigt.
He says, for I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery.
Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet.
There is a mystery and he says, be careful, don't be ignorant, it's important.
Det finns en hemlighet och Paulus säger, var inte ovetande om den här hemligheten.
There is a danger here, lest you be wise in your own conceits.
För det finns en fara här.
And then he explains.
Och så förklarar han.
That blindness in part is happened to Israel.
För att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel.
Forever?
Och så ska det förbli.
Not forever.
Nej.
Until the fullness of the Gentiles be come in.
Utan bara, som det står sen, till dess, och nu läser jag från översättningen jag har framför mig, folkbibeln, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.
Now this is very critical verse.
Det här är en viktig vers.
Paul actually warns us, be careful, you have to know this secret.
Paulus säger att här är det viktigt att ni vet hemligheten.
And it is amazing that just in this verse there is such a misunderstanding.
Och det är lite speciellt att just i denna versen som är så viktig så finns det mycket missförstånd.
He speaks here about the fullness of the Gentiles.
Han skriver om hedningarnas fullhet, om man skulle ta det ordagrant från
grekiska.
And he
says the blindness of Israel is until the fullness of the Gentiles will come in.
Och han säger att Israels blindhet förblir till dess att hedningarna har nått sin fullhet.
Imagine that someone is blind.
Tänk dig att någon är blind.
And you hold the cure for this blindness.
Och du liksom har nyckeln till att häva den här blindheten.
Do you imagine what responsibility you have?
Känner du då, förstår du vilket ansvar du har?
Now the Greek word used for this fullness.
Det här grekiska ordet som är översatt
is,
eller som står för fullhet.
Pleroma.
I folkbibeln så står det fullt antal,
it's
men det grekiska ordet är pleroma.
It's not important so much to remember the Greek. I'm not a Greek scholar myself.
Och även om jag inte är en grekisk vetenskapsman så kan jag säga att det handlar inte om antal.
But it's important to understand that this word does not relate to a number.
Det handlar inte om antal.
The meaning of this word is fullness, to accomplish, to fulfill.
Utan det handlar om att fullborda, fullkomna, fylla någonting.
Now what happened is that in some translations it was translated according to a theological understanding.
Det som har hänt är att i vissa många en del översättningar så har man då översatt utifrån vissa teologiska förståelser.
In the King James version it says fullness.
I King James engelska översättning så står det fullhet.
I know that in the older Swedish translation they have a note and says that it means fullness in one of the notes.
Ja, och i någon svensk översättning så står det i alla fall en not om att det också kan betyda fullhet.
But in other translations it was translated as the number of Gentiles.
Men som det står här som jag läste så står det om alltså hedningarnas antal, att hedningarna i fullt antal har kommit in.
Why is this so important?
Men varför är nu det här så viktigt att prata om?
Because if you understand it as a number of Gentiles that will come to God.
Jo, för att om du uppfattar det som så att det handlar om ett visst antal hedningar som måste komma till
what
Gud.
What actually you say?
Vad du säger då?
Forget the Jews.
Är ju egentligen att okej, vi glömmer judarna och Israel.
Let's evangelize to the Gentiles.
Utan nu siktar vi in oss bara because på evangelisera
hedningarna. Because when this number will come to God, then it will solve all the problems.
Därför att när hedningarna har nått sitt fulla antal, då är problemet löst.
And this is exactly what Paul is not saying.
Men det här är precis vad Paulus inte säger.
Because the fullness of the Gentile is a calling for the Gentile.
Därför att fullheten, hedningarnas fullhet, handlar om en kallelse för, som Gud har för hedningarna.
And let me explain it and we can look at it through checking verse 12.
Vi ska kolla det här och vers 12 tar vi.
Because the same Greek word fullness, pleroma, appears also in verse 12.
För här har vi samma grekiska ord pleroma, alltså Romarbrevet 11 och 12.
But now again in the Swedish everything was translated to fit to the numbers.
Men ja, okay. Vi ska se.
So verse 12 in the English would is now if the fall of them, he speaks about the Jews, and he says, if the fall of them be the riches of the world.
Om vi tar det från engelskan, om Israels fall blir till rikedom för världen.
And the diminishing of them, the riches of the Gentiles.
Och deras förminskande innebär rikedom för hedningarna.
How much more their fullness?
Hur mycket mer ska, vad ska då inte hända? När de når sin fullhet.
Paul says that because they rejected the Messiah when the Messiah came as a nation.
Alltså Paulus säger att när man som nation förkastade sin Messias,
salvation came to the Gentiles.
Så kom frälsning till hedningarna.
This is the riches for the Gentiles. What a blessing.
Det var välsignelsen och rikedomen som kom till hedningarna.
You were grafted in.
Vi hedningar blev inympade.
But he says there is something much more greater.
Men säger Paulus, det väntar någonting ännu större.
He says how much more their fullness.
Hur mycket mer när hedningarna når sin fullhet.
And we will read that he says their fullness is the life from the death.
Och längre fram i samma kapitel i vers 15 så läser vi att deras fullhet innebär liv från de döda.
Now the fall of the Jews was that they rejected God's calling for them.
Israels fall var att de förkastade Guds kallelse.
God called them to be a nation of priests.
Gud hade kallat dem att vara en nation av präster.
In Exodus it says, and you shall be a nation of priests unto me.
Andra Mosebok, ni ska vara en nation av präster.
And they rejected God's calling for them.
Men de förkastade Guds kallelse.
Fullness is when we are in the center of God's calling for us.
Vad fullheten handlar om, det är när vi är i centrum av Guds kallelse över våra liv.
Then we are fulfilled.
Då är vi fullfyllda.
Paul sends letter to many of the churches.
Paulus han skickade sina brev till församlingarna.
He never said, wow, this church has a nice number. Excellent.
Och talade han då om, oj vad mycket medlemmar, vad mycket folk ni har i församlingen.
Number was never a criteria.
Nej, det fanns inget kriteria som handlade om antal.
It was the faithfulness of this church.
Utan det handlade om församlingens trohet.
It was the holiness of this church.
Församlingens helighet.
It was not the number of the people that attended the church.
Det handlade inte om hur många människor som kom på gudstjänst.
So the fullness is when we are in the center of God's calling for us.
Så fullheten handlar om när vi är i centrum av Guds vilja.
And there is also a fullness for the Gentiles.
Och det finns en fullhet alltså även för hedningarna.
And the fullness of the Gentiles.
Och fullheten för hedningarna
is to provoke the Jews to jealousy.
Det handlar om att väcka upp Israels avund.
He says there that they were grafted in through the rejection of the Jews to provoke them to jealousy. That's the purpose.
Hedningarna inympades i olivträdet för att uppväcka Israels avund.
In Romans 11 verse 11.
Romarbrevet 11, 11.
I say then, have they stumbled that they should fall?
Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Alltså det handlar om judarna.
Says God forbid.
Nej, visst inte. Gud
no,
förbjuder.
No, that's not the purpose. God doesn't want them to fall forever.
Nej, Gud vill inte att de ska falla för evigt.
But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles.
Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna.
But it doesn't end here, this sentence. It
says, men det slutar inte här, meningen.
For to provoke them to jealousy.
Utan det står för att detta skulle väcka deras avund.
Now in turn the Gentiles, the church has a calling.
Och nu har också i sin tur församlingen en kallelse.
You have to provoke them to jealousy.
Och det handlar om att uppväcka Israels avund.
To cause them to come back to their calling.
Så att de också vill komma tillbaka till sin kallelse.
To be a testimony.
Så att de kan bli ett vittnesbörd.
To shout to the Lord that the remnant of Israel will come as we read before.
Och ropa som vi hörde förut att kvarlevan resten av Israel kommer till Herren.
And why? We read that in verse 12. There is a reason for that.
Orsaken för detta.
Because he says now if the fall of them be the riches of the world and the diminishing of them the riches of the Gentiles, how much more their fullness.
Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fullhet, läser jag här nu, vara det?
When they will come to their fullness, it will be life. From the dead.
När hedningarna kommer till, när Israel kommer till sin fullhet, då kommer det att innebära liv från de döda.
And let's read verses 13 to 15.
Vers 13 till 15.
He says, "For I speak to you, Gentiles."
Han säger till er hedningar, säger jag.
Inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify my office.
Som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt.
If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh and might save some of them.
I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.
For if the casting away of them be the reconciling of the world.
Ty om deras förkastelse betyder världens försoning.
What shall be the receiving of them but life?
Vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda?
We live in a world where we as a church we say we are saved. What a blessing.
Vi lever, vi som församling säger, vilken välsignelse, vi är frälsta.
The greatest thing in our life, our eternal life has to do to the Jews. That's fact.
Men det viktigaste i våra liv, frälsningen, det har det förknippat med judarna.
But the beautiful thing that he says there is something greater than that.
Men här säger Paulus det finns någonting ännu större.
This world is full with suffering and death. We hear the news every day.
Dagligen matas vi med nyheten av att den här världen är fylld av lidande och död.
And there is a key to stop it.
Och det finns en enda nyckel för att få stopp på det.
It's when Israel will come to the Lord.
Och det är när Israel kommer till Herren.
If I was a Gentile,
om jag hade varit hedning,
I would take the Jew on the street.
Då skulle jag ta tag i juden på
gatan and tell him go back to God.
Och ge honom en knuff.
Do that to me.
Och tala om att gå tillbaka till Gud.
Go back to God because you're holding blessings.
För det behöver jag. Jag behöver den välsignelsen.
The whole universe is waiting for you to come back to God.
Vet ni inte att hela universum väntar på att ni ska komma tillbaka till Gud?
I will not come until you will say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Baruch haba b'shem Adonai.
För Herren säger, jag kommer inte förrän ni säger, välsignade han som kommer i Herrens namn.
And the church has a calling.
Och församlingen har en kallelse.
The church has a role to provoke them to that.
Församlingens uppgift, kallelse, är att provocera Israel till avund.
And it is not, you know, sometimes we think, "Oh, what if I? How can I do that?"
Ibland tänker vi, ja, men hur ska jag klara av det?
When the church will take this seriously and start praying for that and när, start being a testimony for that.
När församlingen tar det här på allvar och börjar att be,
then God will do it.
Då är det Gud som ska göra det.
It's not that we do that.
Det är inte vi som ska göra det.
I spoke with a Swedish Christian and he told me about the awakening that happened in Sweden in different times in history.
Det var, jag talade
the
med
revival.
En svensk som talade om olika väckelser som hade hänt i
and
Sveriges
I asked him,
historia.
How did it happen?
Och så frågade jag, hur gick det till?
And he said, people were praying.
Och så sa han bara detta enkla, människor bad.
So pray, shout to the Lord so that the remnant of Israel will come back to God.
Ropa till Herren så att resten av Israel kommer tillbaka till Herren.
Let the church be a testimony of the love of God to Israel.
Så att församlingen blir ett vittnesbörd om Guds kärlek till Israel.
Not a reason for Israel to say we don't want that, so much hate.
Inte en orsak för Israel att säga det där vill vi inte ha, så mycket hat som finns där, det vill vi inte ha.
And the Lord will do that.
Men det är Herren som ska göra det.
He is the one that is doing it, not us.
Det är han som gör det.
We only need to obey with faith.
Det enda vi behöver göra är att lyda i tro.
This is the challenge that the church has. For Israel.
Det här är den utmaning som kommer genom Israel till församlingen.
I would like just to end with an illustration that expresses it.
Jag vill avsluta med en illustration som uttrycker det här.
I think that as much as Jesus is an obstacle to the Jews today. They look at him as an obstacle.
På samma sätt som Jesus är en stötesten, ett hinder för judarna idag.
Israel is an obstacle for the church.
Så är också Israel ett hinder, en stötesten för församlingen många gånger.
You know, when the brothers of Joseph heard his dreams.
När Josefs bröder, ni vet när Josef drömde.
And in these dreams he told them that they are sheep.
Och så talade Josef om för bröderna att de var sheaves.
Sheaves of like what you make bread with.
Ja, ja, just det, att de var kärvar. Nej, vetekärvar.
This is a symbol of blessing.
Det är ju en symbol för välsignelse.
In the other dream he told them, you are the stars and the sun and the moon.
Och i en annan dröm så sa han till sina bröder, ni är som stjärnorna och månen.
This is a symbol of great blessing, source ju, of light.
Det är ju en symbol för stor välsignelse,
it's
ljuskällor.
Source for guidance.
En källa till vägledning.
Did they see that?
Men såg de det, bröderna?
They looked at him and the only thing they could think of is you put yourself above us.
Nej, när de såg på honom så det enda de tänkte då det var att ja, men du ställde ju dig själv över oss.
The jealousy and the enviness blinded them from seeing the richness that they get in these dreams.
Då var de svartsjuka och kunde inte se att de skulle få välsignelse också.
A dream which was a revelation by God, given by God.
Det här drömmen var en uppenbarelse från Gud.
And the church today is doing the same mistake that the brothers did.
Och idag gör församlingen samma misstag som Josefs bröder.
They look upon Israel and they say.
Man ser på Israel och så säger man.
You put yourself above us.
Ni sätter er själva över oss.
Cannot be.
Så får det inte vara.
And they don't see the richness that God will bring when Israel will come back.
Och så ser man inte den välsignelse och rikedom som Gud kommer att ge till alla när Israel kommer tillbaka.
We are all the same in the eyes of God in terms of our salvation.
När det gäller frälsning så är vi alla lika inför Gud.
No one is greater than the other. We're all in need of salvation and forgiveness of our sins.
Vi har alla samma behov av förlåtelse och frälsning.
We all fall short.
Vi misslyckas allihopa.
But we have different callings.
Men vi har olika kallelser.
In Galatians 3 verse 28 we read.
I Galaterbrevet 3:28.
And I will finish with that.
Och det blir avslutningen.
There is neither Jew nor Greek.
Det här är varken jude eller grek.
Slave nor free.
Inte slav eller fri.
Now listen to that. Male nor female.
Och inte man eller kvinna.
For you are all one in Christ Jesus.
För ni är alla ett i Kristus Jesus.
Yes, we are one.
Ja, vi är ett.
But there is no male and female.
Men det är ändå skillnad på man och kvinna.
Every day I thank God that I come home and my wife is still a female.
Jag tackar Gud varje dag när jag är på väg hem att min kvinna fortfarande är en kvinna.
There is no male and female in Christ. Our salvation is the same.
I Kristus så är det ingen skillnad på man och kvinna.
But as husband and wife.
Men när det gäller hustru och man.
We are in true unity only when each one of us accepts the role that we have in this covenant of marriage.
Så har vi enhet med varandra bara när var och en erkänner de olika roller som vi har i vårt förbund.
Most of you here know better than me. What it means that the husband and wife start fighting on who is doing what and whose role is higher than the other one.
Ni vet själva hur tokigt det blir när man och hustru börjar fightas vem som har den ena och den andra
this
rollen.
Is only causing separation.
Det leder bara till separation.
But when we accept and respect the calling that each one of us have and the role that each one of us have. Then there is real unity.
Men när vi accepterar och respekterar den kallelse som var och en har, då leder det till enhet.
Being the same does not, or being equal does not mean having the same role.
Att vara att enhet, jämlikhet är inte att ha samma roll.
For the body to operate, we need eye and nose and leg and hand.
För att kroppen ska fungera så behöver vi näsa, ögon, händer och så vidare.
May God help us as Israel and forgive us and bring us back to him, and may the church help us in this process.
Må Gud hjälpa oss Israel i den här processen och församlingen.
To the glory of God and for his kingdom.
Så att Gud blir ärad och hans rike kommer.
Amen. Thank
Amen.
You.
Amen. Tack.